Du lyssnar på MyPex. Hur blir ett land världsbäst på integration? Ett seminarium som Arena Idé arrangerade tillsammans med Röda Korset den 5 april. I den här delen av seminariet hör du kommentarer och en paneldiskussion med Andreas Beer, Patrick Joyce, Ida Holmgren och Christoph Tammas. Moderator är Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef för Arena Idé. Missa inte den andra delen av seminariet som innehåller en föreläsning med Thomas Haddelson, huvudforskare på MyPex. Du vet väl att du kan lyssna på andra seminarier som Arena Idé arrangerat. Gå in bara på Arena Play antingen via SoundCloud, iTunes eller valfri podcast-app.
Okej, kära vänner. Vi börjar igen. Och nu har jag med mig Andrea Speer här som, precis som jag, är statsvetare men på mycket högre nivå. Andrea är docent vid Göteborgs universitet och universitetslektor där i statsvetenskap och också forskare vid Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet. Hon var en av inledningstalarna på det senaste Forte Talk, som är en sån här årlig get-together för alla som sysslar med samhällsvetenskaplig och forskning inom humaniora. Och när jag lyssnade på dig, Andrea, så insåg jag att vi var tvungna att bjuda in dig som expert, inte minst på jämförande integrationspolitiksforskning och vad man kan säga när man jämför olika länder. Också som en komplettering till det som Thomas har sagt, vad är ditt perspektiv som forskare på de här frågorna? Kan man jämföra integrationspolitik mellan olika länder? Är det relevant? Och vad säger i så fall den jämförande forskningen? Vi har dragit över lite på tiden, men jag vill att du behåller din kvart
på. Varsågod. Låter bra. Tusen tack att jag blev bjuden här. Det är otroligt intressant att vara i sådana sammanhang och inte bara att prata och förmedla en viss kunskap som man har, men också att lära sig från andra. Och jag har lärt mig väldigt mycket idag från Thomas här idag och en fantastisk föreläsning. Jag kommer att reflektera lite kring vad vi kan lära oss av internationella jämförelser och sen också anknyta delvis till den svenska integrationspolitiska debatten, vad vi kan säga om den idag och vilken framtiden, hur ser framtiden ut för den med tanke på de här förslagen som diskuteras idag, att göra flyktingpolitiken och också familjeåterförening till en mer restriktiv institution. Så vad är det som vi kan lära oss då från internationella jämförelser? Alltså på ett väldigt övergripande plan så kan vi dra slutsatsen att internationella jämförelser kan vara väldigt betydelsefulla när vi vill bedöma effekter av olika integrationspolitiska reformer och institutioner. Men samtidigt kan vi också säga att sådana jämförelser kan vara väldigt problematiska, för att det är väldigt ofta att vi jämför äpple och päron här, eftersom olika länder som vi jämför, de skiljer sig väldigt mycket i termer av arbetsmarknad, socialpolitik, typ av invandring, också migrationshistoria och så vidare. Det finns också en annan problematisk aspekt med sådana typer av jämförelser som MyPex gör. Och det är att MyPex fokuserar framförallt på indikatorer som finns på nationell nivå. Det är liksom nationell lagstiftning. Och vi vet idag att i olika europeiska länder att mycket av det praktiska integrationsarbetet sker på lokal nivå. Och inte minst inom ramar för storstäder. Och storstäderna är oftast, som forskningen har visat, mycket mer pragmatiska i att då initiera nya sätt att tackla de här utmaningarna som migrationen medför, olika typer av invandring. Och Sverige kan lära sig väldigt mycket här, tror jag, av många storstäder som Hamburg, Wien, Amsterdam och så vidare. Hur jobbar de för integration? Sen är det också så att det som kan vara problematiskt här är att det är framförallt formella institutioner som utgör grunden i MyPex-index. Medan det här med utfallet analyseras också, men det är liksom inte det som utgör grunden för rankordningen. Och då kan vi se just att den svenska migrationsdebatten idag går i stick i stäv med den här rangordningen, att vi är nummer ett här, men det finns en ganska stark konsensus, eller stor konsensus, att den svenska migrationspolitiken beskrivs i termer av misslyckande. Och det är inte någonting som görs bara idag, utan vi kan spåra det från 90-talet och framåt. Och då är det frågan, ja, men varför är det på det sättet? Vad är det som vi ser för svårigheter med integrationspolitiken och varför den anses inte vara effektiv? Jag tror att en väldigt stor eller betydelsefull faktor är att migration betraktas i många olika sammanhang, inte minst här i nordiska länder och i Sverige, som en källa till ojämlikhet. Och det kanske inte någonting som är så specifikt just för nordiska länder, utan ojämlikheten, det är någonting som kännetecknar de, eller alla europeiska länder. Om vi tittar på aggregerat nivå och tittar på skillnader mellan utländsk födda och inrikesfödda. Så på aggregerat nivå så ser vi att invandrare har lägre sysselsättningsgrader, de utgör majoriteten av de arbetslösa, de har längre inkomster och inkomstskillnaderna har faktiskt ökat i alla europeiska länder, även här i Sverige. Sen ser vi också att de har sämre hälsa, lägre valdeltagande. Ja, en rad indikatorer som visar på de här skillnaderna. Sen är det ju så, som redan Thomas påpekade, att integration är inte ett tillstånd utan det är en process och det tar tid för människor att integreras. Och det finns flera olika orsaker till de här ojämlikheterna. Alltså en segregerad arbetsmarknad som har även befäst i många europeiska länder idag, där vi har A, B och C-lag på arbetsmarknaden när det gäller anknytning till olika arbetssektorer, löner, också kvalitet i arbete, arbetsmiljö och så där. Vi får ju en mer diversifierad arbetsmarknad idag. Sen ser vi också förstås att de som kommer in som nyanlända, de har ju sämre förutsättningar redan från början. De har sämre humankapital, sämre kontakter att komma in på arbetsmarknaden, sämre språkkunskaper och så vidare. Så det tar tid och det är ett faktum som stämmer. Sen är det ju också så att den här tiden varierar väldigt mycket för olika grupper och det får man också diskutera. Man kan inte alltid diskutera invandringspolitiken generellt, för att det stämmer ju inte. Här i Sverige så brukar oftast tas upp bosniska flyktingar som någon slags exempel på succé, eftersom efter ungefär 10-15 år så ser vi att bosniska flyktingar, framförallt deras sysselsättningsstatus, så är den ganska jämn med inrikesfödda svenskar. Men så har det inte varit för andra grupper, och det är väldigt viktigt att påpeka att det finns ganska stora skillnader mellan olika invandrargrupper och deras möjligheter att integreras. Generellt sett så skulle jag kunna dra slutsatsen. Det beror på, återigen, vad är utgångspunkten, vad är visionen för integrationspolitiken, vad förväntar vi oss? Men om tema är jämlikhet så tycker jag inte att de här integrationspolitiska insatserna som Sverige har haft eller andra europeiska länder är tillräckliga. De måste finnas där och de mildrar vissa negativa aspekter, men de är inte tillräckliga för att skapa jämlika villkor. Och varför är det så? Ja, för att integrationspolitiken kan inte, liksom det är ett område som spänner över många andra områden, som exempelvis bostadspolitik, arbetsmarknad, hälsosystem, utbildningssystem, hur allt detta är organiserat. Det påverkar också utfallet för olika migrantgrupper. Återigen, som exempelvis det här med bosniska flyktingar, när de kom hit i mitten av 90-talet, då fanns det ingen bostadskris. De kunde exempelvis bosätta sig mer eller mindre vad de vill, och inte minst i de här områdena där det fanns jobb. Sådana möjligheter finns inte idag för de nya nyanlända som har kommit hit nu. Bara en sån faktor, men det finns många andra faktorer som är viktiga här i sammanhanget. Det som diskuteras väldigt mycket här i Sverige, alltså integrationspolitiken, handlar om många olika aspekter, men det som diskuteras mest här är just arbetsmarknadsintegration och också bostadssegregation. Det är de två aspekterna som är väldigt viktiga. Och även om vi ser i statistiken, och jag kommer komma till det, att det tar tid för invandrargrupper att komma in på arbetsmarknaden, så är det också så att om vi nöjer oss med det här, jo, men det är okej, det kan ta 20 år eller sådär. Eller det är okej att de lever i segregerade bostadsområden, de kan ändå gå till skolan och allt det här. Men frågan är, hur mår invandrarna i den situationen? Det är ju det som vi måste tänka, inte bara på statens kostnader och statens initiativ här, utan vad betyder det för en person att vara 20 år utanför arbetsmarknaden? Och kan vi betrakta det som en framgång att de kommer in efter 20 år eller efter 10 år. Så det är väldigt viktiga aspekter som vi måste diskutera. Och vi behöver inte frama det som problem, för att jag håller med Thomas att alldeles för mycket av integrationspolitiska så kallade misslyckande framas i termer av problem. Det finns ju vissa utmaningar som vi måste finna nya sätt att hantera. Men som sagt, det finns ju väldigt mycket politisering här kring hur den här politiken ska utformas. Någonting som diskuteras väldigt mycket i svenska fallet är sysselsättningsgrad. Och vi vet generellt sett när det gäller sysselsättningsgraden i allmänhet att Sverige har en befolkning som arbetar väldigt mycket. Och sysselsättningsgraden är väldigt hög, inte minst på grund av det att det är många kvinnor som arbetar här i Sverige. Men när vi jämför Sverige då med många europeiska länder så ser vi att Sverige ligger ganska dåligt till när det gäller då skillnader i sysselsättningsgraden mellan utrikesfödda och inrikesfödda. Skillnaden ligger på ungefär 14%. Och det finns ju några länder som gör det lite bättre, som exempelvis Italien, Portugal, Malta, Cypern. Men just det här, vad jämför vi det? Alltså, vad är det för typer av länder som gör mycket bättre än vad Sverige gör? Ja, de har ju vissa drag som är väldigt relevanta här. För det första, att de har mycket mindre flykting- och anhöriginvandring. Det är framförallt arbetskraftsinvandring som kännetecknar dessa länder. Det är också länder som har mycket högre inkomstspridning på arbetsmarknaden mellan utrikesfödda och inrikesfödda och mycket större grad av ojämlikhet och fattigdomsnivåer bland utrikesfödda. Också en mycket högre grad av informalitet, alltså många papperslösa som jobbar på dessa arbetsmarknader. Så frågan här är, vill vi ha detta? Alltså, när vi pratar om idag om det här att ja, men vi ska sänka lönerna och det kan vara liksom ett sätt för invandrare att komma in. Alltså, vad är det vi förlorar då? Och det är inte lätta frågor. Jag vill säga eller hävda att integrationspolitiken kännetecknas av ett antal målkonflikter som inte är så jättelätta att lösa, för att de är relaterade till hela samhällsstrukturen på många olika sätt. Som här i Sverige, när vi har en reglerad arbetsmarknad som vi vet har många fördelar för produktiviteten, mindre inkomstskillnader och sådär. Men vi ser att det finns ständigt en grupp som är utanför arbetsmarknaden. Och då är det frågan, ska vi offra de här institutionerna för att andra ska komma in? Om vi inte kan göra det, vad är det för andra institutioner som vi kan då utforma för att hantera detta? Och det ser vi ju då just att länder som har bättre arbetsmarknadsintegration har en högre inkomstspridning och mer av arbetskraftsmigration. Det är ju också någonting som diskuteras väldigt mycket i många europeiska länder idag, exempelvis i Danmark, att vad är det för typ av migranter vi vill ha? Vilka migrantgrupper inte tillför kostnader för staten och snarare kan ses som en tillgång? Och då pratas det väldigt mycket om arbetskraftsmigration. Så det finns också en snävhet här i debatten, liksom vilka migrantgrupper som gör att vi inte behöver utveckla så mycket integrationspolitik och spendera pengar att hantera detta. Så det är ju någonting som är väldigt viktigt att titta på det här, hur de här målkonflikterna ska lösas i framtiden och hur kan vi skapa en sammanhållning. För att utifrån jämlikhetsperspektivet är det väldigt viktigt att påpeka att sammanhållningen och avsaknad av sammanhållning har väldigt många negativa konsekvenser som inte minst vi statsvetare har visat på politiskt förtroende, på politiskt deltagande och flera andra aspekter, välbefinnande, hälsa, investering i humankapital och så vidare. Så det är alltid frågan, vad är det för typ av samhället som vi vill ha i framtiden? Det som jag vill säga också här, alltså om man tittar på aggregerat nivå kring skillnader i sysselsättningsgraden mellan utländsk födda människor och svenska som är födda här, så ser man ju faktiskt en permanent skillnad här. Och det är ju också väldigt viktigt att om man tittar liksom historiskt sett, att vi kan inte hitta några tidsperioder där vi ser liksom mycket av någon slags utjämning. Och det är också väldigt viktigt att konstatera att det finns en ganska stark starka befästande strukturer på den svenska arbetsmarknaden. Sen är det också väldigt viktigt, som jag redan påpekade, att det inom den här generella bilden så finns det olika undergrupper av migranter, och det är väldigt viktigt att påpeka det, att det tar olika lång tid för olika grupper att komma in på arbetsmarknaden. Vi har en könsskillnad som är väldigt betydelsefull, det får vi inte glömma. Alltså skillnader i förvärvsfrekvensen mellan utländskfödda kvinnor och svenskfödda kvinnor är 20%, så det är ett väldigt paradoxalt i Sverige som anses vara en av världens mest jämställda länder. Så här kan man också tänka sig liksom kanske några specifika insatser för att stödja de här kvinnorna och deras arbetskraftsdeltagande. Sist ska vi titta på den här tabellen som återspeglar i siffror det som jag har sagt, att det finns väldigt stora skillnader mellan olika grupper av migranter. Framförallt de som har svårast på den svenska arbetsmarknaden är migranter som kommer från Afrika och Asien. Och här ser vi ju framförallt under den första 8-10 år, det är väldigt låg deltagande på arbetsmarknaden för dessa grupper. Exempelvis på afrikanska kvinnor under 8-10 år som de har vistats här, så deltagande i på arbetsmarknaden bara 48%. Sen ser vi ju efter 20 år, i alla fall vad gäller män, att det finns en utjämning. Men också för kvinnor. Men det är återigen den här frågan. Nöjer vi oss liksom att det tar 20 år, eller måste man in med andra typer av insatser som är mer effektiva än det här de integrationspolitiska satsningarna som Sverige har haft hittills? Så jag skulle inte hålla helt och hållet med den här liksom väldigt ljusa bilden att svensk integrationspolitik har varit väldigt effektiv att integrera invandrare i samhället, utan det finns ju vissa utmaningar som måste hanteras kanske med andra typer av institutioner än vad vi har använt oss av hittills, så det är ju någonting som jag tror att det kommer diskuteras väldigt mycket i framtiden. Sen bara liksom några reflektioner kring de här föreslagna ändringarna i lagen när det gäller familjeåterförening och flyktinginvandring, tillfälliga uppehållstillstånd. Jag håller med Thomas här att det här kommer förstås, om det implementeras, försvåra integrationen för många invandrargrupper, framförallt för de sämst ställda med minst lägst humankapital, kvinnor också. Sen är det också, kommer det innebära ökade kostnader för myndigheter och merarbete, ökade kostnader för staten också, för att man blir tvungen sen att reparera alla dessa saker som kommer drabba, eller aspekter som kommer drabba de här nyanlända som på olika sätt kommer stöta på svårigheter att skapa sig bra levnadsvillkor. Och det är liksom, det kan vi liksom nästan fastslå säkert utifrån de här data som vi har i europeisk perspektiv, som är mer detaljerat hur olika faktorer påverkar varandra. Så att exkludera människor från sociala rättigheter, från medborgarskap, förtjäna eller på något sätt stävja deras tillgång till politiska institutioner och sociala rättigheter. Det är väldigt logiskt att det är ingen som kommer tjäna på det. Och man kan ju också tolka den här lagstiftningen förstås. Det pratas väldigt mycket, det är en signalpolitik till migranter att inte komma till Sverige, men det är också en signalpolitik till svenska väljare, och det får vi inte glömma. Tack.
Tack så hemskt mycket, Andrea. Jag tänkte faktiskt inte släppa in några frågor nu, utan jag lämnar över till Patrick Joyce som också ska göra en kommentar. Du är nationalekonom, har till och med lissat i nationalekonomi om jag förstått det rätt, men du har också en lång erfarenhet som expert och utredare, inte minst inom regeringskansliet. Och jag ramlade över ditt namn eftersom du gav ut en väldigt intressant kunskapsöversikt för Delmi, delegationen för migrationsstudier. Kristof Tamma som är kanslichef där kommer ju att vara en av dem som bidrar till debatten här lite längre fram. Men där hade du fått i uppgift att titta just på svenska integrationsåtgärder mellan 1998 och 2014. Det är väldigt intressant läsning, kan också rekommenderas. Så jag har bett dig att utifrån det berätta lite grann om vad dina perspektiv är. Den här rapporten heter Integrationspolitik och arbetsmarknad. En översikt av integrationsåtgärder i Sverige 1998-2014. Den går att ladda ner helt gratis på Delmis hemsida. Inte att man kan beställa exemplar på papper också om man skulle vilja det. Varsågod Patrik.
Tack så mycket. Jag är jätteglad att få komma hit och berätta om den här rapporten som jag skrev så att säga, för Delegationen för migrationsstudier. Annars är jag numera konsult på ett företag som heter VSP Analys. Ett kanadensiskt företag som gör samhällsekonomiska utredningar. Framförallt av infrastruktur och byggande, men också regional utveckling, arbetsmarknad, migrationsfrågor. Jag tänkte faktiskt börja den här presentationen med att ta upp två nyckelfakta ur de här väldigt intressanta presentationerna vi har haft hittills från Thomas och Andrea. Och det ena är ju det här att Sverige under flera år har toppat den här rankingen, IPEX ranking om vad vi gör för migrationsfrågor, vad vi gör för integrationen. Att vi är bäst av 38 utvecklade länder på integrationspolitik, mest ambitiösa och ständigt i topp. Samtidigt så, som Andrea visade, tittar man på skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikesfödda, är vi inte bäst, utan vi är faktiskt sämst i EU. Och då är naturligtvis, som Thomas sa, sysselsättningen bland utrikesfödda i Sverige är relativt hög jämfört med sysselsättningen bland utrikesfödda i Europa i övrigt. Men Sverige, precis som andra nordiska länder, vi är ett hög sysselsättningsekonomi. Vår ekonomi, vårt samhälle bygger på att det finns två familjeförsörjare i varje fall. Det finns två, båda jobbar. Vi har ett välfärdssystem som bygger. Vi har lagt ut väldigt mycket av hemarbetet i den formella sektorn. Och därför måste man, när man tittar på hur lyckad integrationen är, faktiskt jämföra med sysselsättning mellan in- och utrikesfödda. Man kan inte bara slå sig tro med att säga att utrikesfödda i Sverige har lika hög sysselsättning som i Tyskland. Utan man får titta på vad i den kontext vi har här i Sverige. Mycket forskning har ägnats åt att försöka förklara till varför utrikesfödda inte lyckas så bra på den svenska arbetsmarknaden. Det vill kan säga att läget har varit akut sedan mitten av 90-talet. Ungefär den stora migrationen som vi hade i början av 90-talet, Jugoslavienkrisen, som sammanföll med den värsta lågkonjunktur vi har haft i Sverige på 60 år. Det var där skillnaden mellan sysselsättning man inre utrikesfödda väldigt stor, och den har förblivit relativt stor sedan dess. Forskningen brukar säga att det finns fem huvudorsaker till att sysselsättningen är lägre bland utrikesfödda i Sverige. En är orsaken till invandring. Sverige har väldigt många flyktingar och anhöriga bland sina invandrare, få arbetskraftsinvandrare. Och sysselsättningen bland flyktingar och anhöriga är låg i hela Europa. Som sagt, i Sverige så efter 2 år i Sverige arbetar 20-30% av flyktingarna, och det tar 7 år för att hälften av dem ska komma i arbete. Och det är i genomsnitt 5 år för män och närmare 10 år för kvinnor. Och det är att bara hälften ska komma i arbete. Nu pratar vi om att vi har en sysselsättning bland inrikesfödda män och kvinnor på över 80%. Utbildning och språk. Språket först är viktigt i Sverige, men också det här att man säger att väldigt många av utrikesfödda har högskoleutbildning. Flyktingar är faktiskt bättre välutbildade än arbetskraftsinvandrare. Men vi har också bland flyktingar och framförallt de anhöriga en ganska stor andel med väldigt låg utbildning. 25% har bara grundskola eller mindre. I den inrikesfödda befolkningen är det 10%, och då handlar det mest om äldre personer som är etablerade på arbetsmarknaden och har klarat sig. Unga personer med låg utbildning i Sverige, även om de inrikesfödda, klarar sig väldigt dåligt också. Kontakter. Majoriteten av alla jobb förmedlas med informella kontakter, och utrikesfödda har sämre kontaktnät. Vilket bevisas av att får man jobb via sitt kontaktnät, så är man inrikesfödd får man ofta högre lön än när man har sökt jobbet via Arbetsförmedlingen. För en utrikesfödda är tvärtom, man kan få jobb, men det är ofta låglönejobb, osäkra jobb. Trösklarna till arbetsmarknaden är höga i Sverige. Det finns hälften så många enkla jobb i Sverige som är EU. Ungefär 5% av alla jobb i Sverige är enkla. Vi har de tredje högsta ingångslönerna i EU. Diskriminering finns bevisat på den svenska arbetsmarknaden. Det är ett antal studier som har gjorts. Man provar att skicka ut likadana CVR och ansökningar om jobb. Och det visar sig att har du ett svenskt namn har du dubbelt så stor chans på att kalla till intervju som om du har ett arabiskt namn. Och sämst är att vara man och ha ett arabiskt namn. Det går faktiskt bättre om man är kvinna. Det är inte dubbeldiskriminering det här. Det här är ju någonting man känner till länge som sagt. Det har varit, problemet har varit akut sedan mitten av 90-talet. Så att vad jag gjorde var att jag fick uppdrag av Delmi att gå igenom alla större integrationssatsningar som har gjorts på statlig nivå på arbetsmarknaden sedan 1998 till 2014. Det var två tankar med det. Det var först för en lång period. Och så var det också att få med 8 år av socialdemokratiska regeringar, 8 år med alliansregeringen. Så man kunde se vad som fungerade över en längre tidsperiod. Jag gjorde inga egna utvärderingar, men jag ställde samman vad olika renommerade utvärderingsinstitut gjort, som IFAU i Uppsala, Stockholms universitet, Statskontoret, Riksrevisionen, vad de har sagt om vilka åtgärder som har fungerat bra och vilka som har fungerat mindre bra. Jag kommer att koncentrera mig lite på de som har fungerat bäst. Många av de här åtgärderna är inte bara för utrikesfödda, utan de kan vara, det är arbetsmarknadsåtgärder som kan vara öppna för alla, men utrikesfödda har ofta varit överrepresenterade bland deltagarna. Ett bra exempel är de här nystartsjobben som är till för alla, som är ett subventionerat jobb för alla långtidsarbetslösa. Det finns ingen, inte säkert riktat mot utrikesfödda, men ändå utgör de ungefär 60% av deltagarna. Här, något som faktiskt alltid fungerar bra, det är hånat, praktikplatser. Men alla utvärderingar och praktikplatser, kortare yrkespraktik har visat att har man gått en sån så har man någonstans mellan 7-14% beroende på olika skattningar, 7-14% bättre chans att få ett ordinarie jobb när man är klar än om man har sökt jobb, stannat kvar och sökt jobb vid Arbetsförmedlingen. Så här är det utvärderingen, man har jämfört en kontrollgrupp, man har jämfört de som har gått i en åtgärd jämfört med precis liknande individer som har sökt jobb på vanligt sätt. Det här är ändå en bevisad effekt, men det fungerar bara om arbetsmarknaden är god. Om när man har expanderat, byggt ut praktikplatsen ordentligt, gjort stora satsningar på det och det inte funnits lediga jobb att söka efteråt, så har den sannolikheten att få ett bra jobb, då få ett jobb efteråt sjunkit då från 14% ner till 0%. Så att det är, man kan ha en viss mängd praktikplatser och sen måste det finnas jobb vidare, annars blir det bara en rundgång där man går från en praktikplats till en ny praktikplats. Då kommer man ingen vart. Så det sätter en gräns. Det här är en åtgärd som fungerar, men den fungerar bara till en viss gräns. Subventionerade arbeten, det var det jag talade om. Det har hetat olika namn. Anställningsstöd, instegsjobb, nystartsjobb. Känt barn har många namn. Men alla utvärderingar har visat att har man haft ett sånt här nystartsjobb, alltså där staten betalar ofta arbetsgivaravgifterna ytterligare en subvention till ett vanligt jobb och en vanlig arbetsgivare i ett år. Så när den tiden är klar så har man ungefär 15% större chans att få ett reguljärt arbete än om man hade sökt jobb på vanligt sätt eller gått en annan åtgärd. Och de flesta får jobb hos den arbetsgivare de är hos. Man kan se att de här nystartsjobben är en slags provanställning hos en arbetsgivare där staten betalar lönen. Det har också fungerat bra, men det har också visat sig att de tränger undan andra arbeten. Alltså att om en arbetsgivare kan ta in såna här subventionerade nystartsjobbare så anställer de färre andra. Så att man säger för varje nystartsjobb man skapar så tränger man undan ett halvt riktigt jobb. Så då är det är samma sak här. Det finns en gräns för hur många nystartsjobb man kan ha. Nu har vi väl runt en 40 000 sådana ungefär. Och det är kanske där vi ligger. Det lyfts ofta fram att utrikesfödda är väldigt idoga egna företagare. Att många kommer från kulturer där man gärna startar egna företag. Och då har man ju satsat på särskilt riktade stöd till utrikesföddas företagande. Och det har visat sig att de som får den typen av stöd, de är mer jobb. Sysselsättningen ökar. 13% var en skattning efter 4 år. 13% har ett jobb. Fler har ett jobb än om de inte har fått det stödet. Men det visar sig också att de som startar eget företag med hjälp av olika såna statliga stöd till utrikesföddas företagare, de hade lägre lön än de som fick ett vanligt jobb. Så det är en försörjning, men det är en försörjning med låga inkomster. Så det är knappast här lösningen finns. Det kan vara ett komplement. Men det är inte ett massivt eget invandrarföretagande som är löser integrationsfrågan. Prata som utbildade utrikesfödda, det visar sig att erkännande av utländska examina är väldigt bra för de som har en hög utbildning. Där har man gjort utvärderingar att ungefär alla som man gått igenom, faktiskt alla som fick sin utländska examen erkänd under 4 år mellan 2007 och 2011. Det visar sig att 11% fler hade jobb överhuvudtaget än de som inte hade, liknande grupp som inte hade fått sin utbildning erkänd. Och 40% fler hade ett rätt jobb. Det är framförallt ett instrument att folk ska kunna använda sin utbildning. För det är väldigt många utrikesfödda som har en hög utbildning som idag jobbar under sin kvalifikationsnivå. Deras resurser tar sig inte tillvara. Och ytterligare en väldigt effektiv åtgärd är korta kompletterande utbildningar till utländska högskoleutbildade. Där de som har olika studier visat att de som har gått någon kort kompletterande utbildning ovanpå sin utländska utbildning har... Ja, vissa studier visat upp till 40-70% högre lön. Alltså egentligen att de har återigen fått ett jobb på sin nivå. Och det är helt enkelt en utländsk utbildning med en svensk påbyggnadsutbildning gör arbetsgivarna mer intresserade att anställa dem. Det blir någon slags kvalitetssäkring och sådant att de fungerar. Här är några saker som inte har fungerat så bra. Thomas nämnde ju där att vi SFI-bonusen. SFI har varit en lite sorgebarn. Språkkunskaper är väldigt viktiga, men... Och därför har man gjort massa försök att förbättra SFI, men faktiskt alla initiativ man har gjort, ny läroplan, SFI-bonus, hårda tidsgränser för att man måste läsa beklaringen en viss tid, inga det har förbättrat studieresultaten. Det är lite sorgligt, men det är så. Man vet att om länge att man behöver få bättre SFI, men man har inte lyckats ut hur den ska bli bättre. Validering av yrkeskunskaper, alltså det ena var erkännande och formell utbildning, det har... fungerar relativt bra nu. Validering av informella yrkeskunskaper, att man kommer hit, man har någon yrkeskunskap, man har ingen formell utbildning, men man kanske måste visa upp att man är snickare, man är rörmokare eller någonting annat. Det är någonting som man också har försökt jobba med sedan 90-talet, men haft väldigt svårt att få det att fungera faktiskt. Arbetsförmedlingarna har bland annat gjort mycket så valideringsprojekt och man har tillräckligt för svårt att värva deltagare till dem. Och många har också uppfattat att språkkraven står i vägen för en fungerande validering. Nu har ju regeringen gjort en ny satsning med en stor valideringsdelegation som ska försöka få det fungera bättre. Men alla är medvetna om att det finns stor potential att ta tillvara på utbildningen, men man har heller inte lyckats att få det att fungera. Jag tänkte som slutsats kan man väl säga att brister i integrationen beror inte på liksom brist på politiskt engagemang. Man har provat... De flesta policyåtgärder mer än en gång. Men man måste också ha rimliga förväntningar. Och det är den slutsats man kan dra av det här. Att de åtgärder som faktiskt fungerar bäst är de som är närmast arbetsmarknaden. Egentligen att hjälpa folk till sitt första jobb, komma in i ett jobb, få en svensk få kontakter och en svensk yrkeserfarenhet. Men då är ju inte åtgärderna bättre än vad arbetsmarknaden är. De kan bara fungera om arbetsmarknaden kan ta emot tillräckligt många. Och då kommer man, om vi nu har haft som vi haft en ganska stort inflöde av relativt lågutbildade flyktingar och anhöriga, då kan man fråga om vi på sikt Sverige kan ha den. Vi har stor invandring av lågutbildade, samtidigt har vi då kanske Europas högsta kunskapskrav på arbetsmarknaden, minst andel enkla jobb och tredje högsta ingångslönerna i hela EU. Frågan är om man... Det är en fråga värt att ställa sig om det kanske ändå är en tanke att man måste diskutera lönebildningen i vilka ingångslöner man kan ha om man kan tänka sig mer enkla jobb. Tidigare studier har ändå visat att låglönejobb i Sverige har förut inte varit en låglönefälla. Utan studier som har gjorts i början av 2000-talet visade ändå att inom ett år så hade 2/3 av alla som startade inom ett låglönejobb och befann sig med det, hade de tillhörde den lägsta decilen på arbetsmarknaden med de 10% lägsta lönerna. Inom ett år hade 2/3 av dem lämnat den decilen och gått uppåt i den. Det beror på att väldigt många unga som kommer in. Så lönerörligheten har åtminstone tidigare i Sverige varit ganska hög på arbetsmarknaden. Det skulle kunna vara att tyda på att ingångsjobb kan faktiskt inte vara en fälla utan en första steg till en trappa uppåt. Jag skulle också kommentera bara avslutningsvis vad jag tror de här åtstramningarna kan betyda för integrationspolitiken här. Och jag har väl egentligen inget annat att säga än det som Thomas sa. Att naturligtvis de här tillfälliga uppehållstillstånden och åtstramningarna, familjeåterföreningen, kommer inte att främja integrationen, kommer väl snarare att försvåra det. För integrationen är en långsiktig process i Sverige. Det tar så att säga 7 år för hälften att få ett arbete idag, flyktingar och anhöriga. Och målet är ju naturligtvis att förkorta den tiden, men även med en kortare tid så är det ju en process över 3-4 år säkert. Och klart, ettåriga uppehållstillstånd främjar ju inte det. Det är så. Men man måste ju då se det i en andra kontexten, att vi hade också förra året då 170 000 asylsökande. Och i den kontext vi har, när man har så att säga race to the bottom i Europa, där alla länder nu stramar åt sitt mottagningssystem, skärper, inför tillfälliga uppehållstillstånd, begränsar familjeåterförening, i ett läge om vi står ensamma kvar med mer generösa regler, då blir vi den mest attraktiva parten. Då blir ju också mottagandet större här, och det lägger ju också hinder för integrationen, så att säga. Om en ambitiös integrationspolitik, integrationsinsatser, etableringsinsatser, bostäder och allt sånt fungerar lättare om man inte har väldigt stora volymer människor att hantera. Det blir svårare. Det är svårare att få kvalitet och omfattning. Det slukar mer resurser, och det är naturligtvis svårare att få politiskt stöd för ett sånt mottagande. Så det är den kontexten man måste se det. Bra, då tackar jag för er uppmärksamhet.
Tack så mycket, Patrik. Jag tycker att du la upp bra här också några av de största och de allra svåraste frågorna kanske. Är det så att när Sverige tar emot många personer som har låg utbildning och låg produktivitet, som det heter, behöver skapa fler lågproduktiva jobb, fler lågkvalificerade jobb med också då nödvändigtvis lägre löner, eller finns det en annan lösning? Ska man satsa på utbildning? Vad säger oss då våra erfarenheter från SFI, där man efter reform på reform ändå inte lyckats lyfta den tillräckligt mycket för att kanske ge lågutbildade människor de kunskaper de behöver på arbetsmarknaden? Också väldigt intressant att du tar upp den här mycket svåra frågan. Är det så, kan vi kosta på oss att vara jätteduktiga på integration i det läge som råder nu med allt högre murar i resten av Europa? Hur ska vi tänka? Bidrar vi med vår politik till en race to the bottom som gör det ännu värre och tvingar oss att ha en ännu värre politik? Eller har vi andra valmöjligheter? Jag tänkte faktiskt låta dig och Andrea komma upp här, och kanske att ni sitter här, så liksom sätter vi scenen lite grann för att ha en debatt. Och så vill jag be Kristoff och Ida att komma upp. Då har jag med mig Ida Holmgren till att börja med. Du är då sakkunnig i migration och integration på Röda Korset och har varit under flera år följt de här frågorna. Det har varit väldigt intensiv höst och vår för dig, för Röda Korset har ju varit en av de remissinstanser som har varit väldigt hårda i sin kritik av regeringens utkast till lagrådsremiss, som är alltså det första utkastet till lagförslag som nu också då processas i riksdagen. Jag ger dig chansen att kommentera det och Röda Korsets arbete med de här frågorna, vad dina så att säga ingångsvärden är det här. Men gärna också kommentera de föredrag som vi har hört hittills. Varsågod, Ida.
Ja, det första jag skulle vilja säga är väl att, som vi har hört tidigare under presentationerna, att den här bilden av att Sverige har misslyckats med integrationen, den kan ju vara väldigt farlig. Jag tycker det sitter ihop med den också, någon slags idé om att vi famlar i mörkret. Vi har liksom ingen aning om vad vi håller på med. Vi letar efter någon borttappad nyckel till integration som vi inte har hittat. Och det här tycker jag är en väldigt missvisande bild. I själva verket har vi ju, som Patrick bland annat visade, och även Thomas och Andrea, att vi vet ganska väl vad vi håller på med och vilka framgångsfaktorer som finns. Och när det gäller Röda Korsets arbete, vi finns ju på plats i Sverige. Vi finns bland annat på asylboenden i hela landet, också i lokalsamhället med integrationsfrämjande verksamheter. Vi har våra 6 center för krigsskadade och torterade. Vi har en ganska tydlig bild av hur integrationen i Sverige ser ut och också hur människor mår. Och framgångsfaktorer som vi ser, det är ju för det första tidiga insatser. Om människor inte blir lämnade att vänta i över ett år eller längre, utan istället blir mötta av lokalsamhället. Man får möjlighet att lära sig svenska tidigt. Man får möjlighet att få kontakt med sitt tidigare yrkesliv genom praktik. Sådana insatser är helt ovärderliga. De är också helt ovärderliga för hälsa. Vi vet att motivation falnar över tid. Men man mår jättebra när man kommer, man är taggad, tänker nu ska jag äntligen ta tag i mitt liv. Och på många sätt så, om man då inte får stöd att påbörja sin integration, så ser vi att hälsan kan bli lidande och att det blir allt svårare att komma in i integrationen senare när man då förväntas rivstarta när man väl har fått sitt uppehållstillstånd. Så tidiga insatser är en väldigt viktig faktor. En annan faktor som vi ser, det är ju individualisering. Och det här tycker jag är ganska spännande, för om man tittar på etableringslagstiftningen, man tittar på även på de förordningar som rör SFI, så har vi en extremt hög ambitionsnivå i Sverige när det gäller just individualisering av integrationsprocesserna. I princip ska man ju få tillgång till SFI som motsvarar ens kompetensnivå vilken tid på dygnet som helst. Det är liksom, det är ingen hejd på hur ambitiös lagstiftningen är. Och sen ser det väldigt olika ut i då praktiken. Och det här är också någonting som vi ser. Den här individualiseringen då, i den finns det ju också väldigt viktiga pusselbitar som vi ser verkligen brister. Och det är ju sådana pusselbitar som hälsa och familjesituation. Om man tittar på etableringslagstiftningen så tittade man ju när man förde in den bara på arbete. Det var ju liksom det som var fokus. Och det man gjorde då, det var ju missa vad är det att komma i arbete. Man kommer ju i arbete när man har alla pusselbitar på plats. Och det här är någonting som vi ser konsekvenserna av, och som vi, om jag kommer in på den nya lagstiftningen, är oroade för att det kommer brista ännu mer i framtiden. Om då lagstiftningen kommer på plats. Det som är med det nya lagförslaget är ju att om man ser integration som ett sätt att överbrygga de skillnaden mellan någon som är ny i Sverige och någon som har varit här ett tag. Det handlar om att lära sig ett nytt språk, det handlar om att få ett arbete. Så motverkar ju lagförslaget helt det här. Man ser till att glappet kommer att kvarstå helt tydligt, att man får inte två otroligt viktiga pusselbitar, det vill säga man får inte tillgång till permanent uppehållstillstånd, man får inte den trygghet man behöver, framförallt människor som lider av trauma från flykt och från kriget. Det är helt avgörande att ha en trygg situation för att kunna integrera sig i samhället. Det är den ena pusselbiten. Den andra pusselbiten är att man i många fall är separerad från sin familj, man är separerad från sin make eller maka och sina barn. Och lagstiftningen ser till att de här två otroligt viktiga pusselbitarna helt enkelt inte kommer att komma på plats. Och där är vi väldigt, väldigt bekymrade över. Ja, ska jag stanna där kanske?
Precis, du kan gärna komma tillbaka till debatten sen. Det var väldigt intressant att lyssna på dig. Jag tänkte på det som du sa, Patrick Joyce, att de bästa integrationspolitiska åtgärderna är de som är nära arbetsmarknaden. Och jag tänker Röda Korset är liksom verkligen nära människan. Och ni ser det som är så mycket, att människan är så mycket mer än en individ som så småningom ska få sitt första jobb. Det är en individ som har familj, som kan ha hälsoproblem, som kan ha traumatiserats, som söker sitt sociala sammanhang. Verkligen ovärderligt arbete, och det är bra att ni är så tydliga i den här debatten, tycker jag också, för att det är så viktigt att det perspektivet finns med. Med det vill jag lämna ordet över till dig, Christoph Tammon, som är kanslichef då för Delegationen för migrationsstudier. Du har också en lång erfarenhet av att jobba med de här frågorna, inte minst de globala migrationsfrågorna, som väldigt aktiv i det svenska ordförandeskapet i det globala forumet för migration och utveckling. Du har också varit verksam som expert på EU-nivå inom de här frågorna. En kort kommentar från din sida till vad vi har hört idag. Mycket att kommentera.
Ja, tack så mycket. Jag tycker att MIPEX är ett väldigt viktigt och bra initiativ. Den innehåller mycket matnyttigt. Samtidigt så har vi ju hört att det finns en del tveksamheter kring metoden. Är det verkligen jämförbart på den här nivån att titta på alla OECD-länder och EU-länder och göra tvärsnitt? Är det samma saker man jämför? Man behöver ta hänsyn till hur de här länderna har sin lagstiftning, vilken historia de har, utvecklingen generellt, boende, arbetsmarknad, inte minst. Så jag skulle vilja säga att the devil is in the detail, på engelska. Med det vill jag ha sagt att det är väldigt viktigt att byta ner de här siffrorna på nationell nivå. Och jag vill inte ingå i den grupp som framför väldigt mycket kritik mot den svenska integrationen i ett internationellt perspektiv. För det har ni ju sett från de siffror vi har fått oss presenterade här. Att det ser ju relativt sett mycket bättre ut i Sverige än i många EU-länder och andra OECD-länder. Men samtidigt måste man ju tränga lite djupare i den data som finns och titta då på väldigt stora skillnader som finns i sysselsättning bland utrikesfödda i olika kommuner i landet. Det finns ju otroligt stora skillnader även mellan könen, om det är en kvinna eller man man tittar på, vilken grupp man tillhör, när kom man till Sverige, hur länge har man varit i Sverige, vad har man för utbildning. Och sen är det ju inte säkert att allting som är bra eller dåligt sker som ett resultat av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller integrationspolitiska åtgärder, utan det kan ju vara arbetsmarknaden i övrigt som Patrick Joyce nämnde. Men bara några exempel, ytterligare siffror för att illustrera att sysselsättningsgraden bland utrikesfödda i olika kommuner, det kan skilja så mycket som vissa som har då mellan 20-36% sysselsättning och andra som uppnår 52-67% sysselsättning 3-6 år efter att man har invandrat i Sverige. Det är ju otroligt stora skillnader. Och där behöver man titta då på vad kan det bero på. Och ofta är det ju också då på grund av att förvärvsfrekvensen för utrikesfödda blir lägre i kommuner där den totala arbetslösheten är högre. Så att man måste ju titta på arbetsmarknaden i övrigt också. Det vi ser av statistiken är att kvinnorna har det svårare med integrationen på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är så hög som 17-18% bland utrikesfödda kvinnor, samtidigt som den är så låg som 4-5% bland inrikesfödda kvinnor. Så det är ju en av de absolut högsta skillnaderna inom EU och OECD. Om vi tittar på nästa generation, alltså personer som är födda i Sverige med åtminstone en utrikesfödd förälder, så kvarstår ju integrationsutmaningarna. Även då, bara några exempel då, och där är det särskilt i vad gäller kvinnor så ser det sämre ut än för män. Arbetslösheten kan skilja mellan 6% och 12% om man jämför personer med två inrikesfödda föräldrar och personer med åtminstone en utrikesfödd. Vad gäller sysselsättningsgrad är skillnaden 63 jämfört med 77% och andelen utanför arbetskraften. Där skiljer det mellan 18-28%. Och det här är då personer som är födda i Sverige. Så man behöver titta då på långsiktiga effekter och hur är utvecklingen över tid. Och där jag blev ombedd också att peka lite på forskningsbehov. Och där ser vi ju ett behov av att samla lite mer statistik och data longitudinellt i olika EU-länder och OECD-länder. Sverige har ju bara statistik. Även Kanada. Och i Kanada kan man se på kohortdatabaser att utvecklingen över tid har försämrats på grund av att andelen som kommer som humanitära invandrare, flyktingar eller skyddsbehövande och deras familjer, att den andelen har ökat i Kanada. Så då ser det genast sämre ut överlag. Och det är ju därför också som det ser sämre ut i Sverige i OECD och EU-sammanhang, att vi har en mycket högre andel som har kommit som skyddsbehövande. I överlag i EU så är det en ganska stor andel arbetskraftsinvandrare som direkt rekryteras till jobb i respektive land. Så att det är väldigt viktigt att titta då på vad man pratar om egentligen. Vad är det vi jämför och på vilken nivå går vi in och tittar och vad behövs det mer forskning? Och då nämnde du tidiga insatser, där har vi kanske för lite forskningsunderlag. Att vi behöver veta hur skiljer det i olika länder på de insatser som kommer väldigt tidigt. Mycket policyförslag kommer ju nu att så snabbt som möjligt inventera då humankapitalet. Vad är det för personer som kommer även innan man får ett uppehållstillstånd egentligen, och titta på yrkesbakgrund, erkännande av utländska examina, validering, individanpassade språkprogram pratas det allt mer om, och där framstår ju både Sverige och de andra nordiska länderna som goda exempel i EU-sammanhang, och där vill man ju titta på det, men det saknas forskning i andra länder, och vi har ett antal utvärderingar i Sverige, men det saknas motsvarande i andra länder, så där behövs det mer forskning. Sen bara helt kort om andra långsiktiga aspekter av integration, politisk och social integration. Där har vi ju fortfarande utmaningar i Sverige med lågt valdeltagande bland utrikesfödda eller personer som har rösträtt, mycket mindre engagemang politiskt. Och där har vi också pågående studier på Delmi. Men jag kanske ska stanna där. Så att,
ja, du, tyvärr Kristoff, tusen tack för det. Jag kan återigen varmt rekommendera Delmis hemsida som har en mängd rapporter och verkligen gör ert bästa för att sluta de här kunskapsgapen och se till att det tas fram forskning på de områden där vi vet alldeles för lite och där vi skulle kunna vilja veta mer. Jag tänker också att ni alla i era anföranden har tagit upp väldigt många frågor som vi inte haft utrymme att lyfta här, men som vi ser fram emot att lyfta i andra sammanhang. En är den här väldigt starka kopplingen mellan hur man lyckas med integrationen och hur samhället i stort fungerar. Så det behövs en bra skola, det behövs en välfungerande arbetsmarknad, annars kan man ha hur bra SFI som helst eller hur bra arbetsmarknadspolitiska åtgärder just för nyanlända som helst. Om inte resten av systemen kilar in och liksom och fungera, så fungerar inte den lilla integrationspolitiken heller. Och det är ju någonting som vi tar upp i andra sammanhang. Nu, vi hade egentligen tänkt att vi skulle ha lite tid för er att diskutera mellan varandra, men av respekt mot åhörarna så tänker jag nästan släppa in er istället och låta er ställa frågor. Ni kan välja om ni vill ställa dem på svenska och vem ni vill ställa dem till, eller på engelska. Då var du första, tror jag, Kia, och sen bakom dig Sonny, och sen kommer Errol där. Första raden här sitter en av ministerns närmaste medarbetare, så att hon antecknar intensivt här. Ida, vad skulle du göra?
Ja, det självklara svaret, första svaret är ju naturligtvis att inte införa den här lagen, eftersom att det är ett stort steg bakåt för integrationen. Och det andra skulle jag göra var att titta på all den gedigna forskning som ändå finns av vad som fungerar, och göra det mer och göra det bättre och göra det mer tillgängligt i hela landet. Bland annat tycker vi att man är alldeles för dålig för att titta på de lokala förutsättningarna för integrationen. Integrationsarbetet sker i lokalsamhället, och där bör också ligga en hel del planering och resurser och möjligheter att anpassa Arbetsförmedlingens insatser lokalt.
Kristoff, nu får du chansen.
Ja, om jag får en vecka på mig så kan jag återkomma. Men helt kort, att den här lagstiftningen vilar ju på analysen att vi måste få ner antalet som söker sig till Sverige, också i ett EU-perspektiv, att Sverige inte ska vara mer attraktivt än andra länder. Och i det perspektivet så har vi också EUs överenskommelse med Turkiet och gränspolitik och olika åtgärder för att begränsa rörlighet och framkomlighet för att söka skydd i olika EU-länder. Så det perspektivet får vi inte tappa bort här. Att det här är ju inte främst någonting som handlar om integration, utan om signalpolitik. Och där tror jag att det är väldigt viktigt att man ökar samarbetet internationellt. I första hand titta på konflikten i Syrien. Där krävs det ju mycket mer engagemang och krafttag för att komma till rätta med grundorsakerna till att människor lämnar Syrien. Och vi får ju skyddssökande från många andra delar av världen också, och titta på ett helhetsperspektiv och försöka öka samarbetet mycket mer och inse begränsningarna i de åtgärder man föreslår. Väldigt mycket av det här, både på svensk och EU-nivå, har tillkommit i all hast utan att ta hänsyn till den forskning och erfarenhet som redan finns samlad.
Jag skulle vilja kommentera framförallt vad kan man göra åt integrationspolitiken. Jag tycker det är liksom en väldigt viktig fråga och något som kommer diskuteras i framtiden. Och jag har framförallt två synpunkter här. Det första är att svenska politiker måste satsa mer på jämställdhet. Jag tror det är en nyckelfråga, eftersom skillnaden mellan kvinnor och män i det gäller sysselsättningsgrad är enorma. Och jag tror att bara att höja den kvinnliga förvärvsfrekvensen bland invandrarkvinnor skulle jämna ut väldigt mycket. Och vi skulle då slippa mycket av den här debatten kring just sysselsättningsgraden. Och den svensk samhälle bygger faktiskt på samhällsideal och ekonomin som bygger kring två försörjarmodellen. Och jag tycker att det är något som ska omfatta också olika invandrargrupper. För det är ju också något som påverkar förstås, inte bara att kvinnorna är utanför och inte kan liksom utvecklas sin humankapital och allt det här, utan det påverkar också inkomsterna, för att de familjerna där bara mannen arbetar är fattigare och har mindre chans då att utveckla sina levnadsvillkor. Så specifika satsningar på kvinnor, specifika satsningar på de grupperna som har svårast på arbetsmarknaden, inte tänka så mycket generellt, utan tänk på de här som det krävs liksom 20 år att etableras på arbetsmarknaden. Vad är det för utbildningsinsatser, hur kan man göra just för dessa grupper. Och sen tänker jag också på det lokala som du nämnde, Ida. Det är otroligt viktigt att storstäder, kommuner, att de tänker innovativt och mer pragmatiskt. Att vi måste upplösa lite det här styrningen liksom från nationalstaten med väldigt enkelriktade spår, utan det civila samhället måste få mer utrymme att komma med olika åtgärder, exempelvis språkundervisning. Det ser vi i olika europeiska länder, i olika storstäder, att det är väldigt olika aktörer som är inblandade i det här. Det är inte bara statliga aktörer exempelvis, också när det gäller förmedling av jobb. Det finns också insatser där olika myndigheter samordnas till samma plats. Det finns exempelvis Welcoming Center i Köpenhamn, i Hamburg, i Amsterdam, just för migranter. Så det finns ju mycket mer som man kan göra genom att tänka nytt och inte bara liksom fast i gamla institutioner som vi har. Men då krävs det mer liksom nytänkande helt enkelt.
Tack. Jag tror, kanske skillnad mot en del andra sagt, så tror jag inte regeringen hade något annat alternativ än att, jag tror inte det hade gått att ha en fungerande integration med ett mottagande på 170 000 människor om året om det hade permanentats på den nivån. Någon form av inbromsning behövdes. Och sen har det medfört alla de här nackdelarna som jag diskuterat. De kan man inte säga någonting om. Så på sikt, så jag skulle säga att tills vidare måste nog de här reglerna finnas, och sen får man hoppningsvis med bättre integration, framförallt kanske en avreglering av arbetsmarknaden, ett kunskapslyft som man kan lyfta en del nyanlända, till exempel motsvarande som vi gjorde på 90-talet för långtidsarbetslösa svenska, gymnasielyftet. Kombination av avreglerad arbetsmarknad, fler enkla jobb och kunskapslyft för nyanlända kan man få ut fler på arbetsmarknaden, men det är en långsiktig insats. Jag tror inte att de insatserna har varit möjliga med ett mottagande på 170 000 om året. Så jag har full förståelse för att regeringen måste göra någonting.
Vi har tre personer till som har räckt upp handen. Vi tar de frågorna i rad så här. För vi har bara några minuter kvar. Sonny här först och så Errol och sen i röd kofta här framme.
Jag tänker att vi kanske kan ta här först.
Ja, absolut. När du står där. Det går jättebra. Förlåt, vad är det du viftar om?
Tack. Errol Carroll, delegationen för migrationsstudier. Jag skulle vilja återkomma till en resonemang där jag upplever att både Andrea Spehar och Patrick Joyce har snuddat vid eller uppehållit sig vid. Och det är vid tanken om extra löner som en tänkbar integrationshinder. Jag är lite frågande här. Man har forskat om det här ämnet i USA i synnerhet under ganska många decennier om huruvida både federala och delstatliga minimilöner liksom slår mot sysselsättningen eller inte. Och senast jag visste så hörde inte forskningen att konvergera mot någon bestämd resultat. Det har funnits studier som visat på att minimilönerna slår mot sysselsättningen, men också en del studier som visar på nollsamband och till och med på att högre minimilöner höjer sysselsättningen, inte minst via direkta effekter via efterfrågan. Så att det är bra att ställa liksom även politiskt inkorrekta frågor, men jag är mer intresserad av svaret. Vad finns det för forskningsevidens för att lägre ingångslöner överhuvudtaget skulle fungera som ett svar på integrationsproblem i Sverige? Tack.
Vi går vidare till Hita och Maja. Det är en väldigt stor fråga. Vill du ge svar under tiden?
Nej, men det finns en studie bara från förra året, Skedinger och Lundborg,
ja, på bakom
Institutet för näringslivsforskning. De visade ju att höga ingångslöner eller ingångslönerna slog hårt mot både ungdomars sysselsättning och allra mest mot flyktingars sysselsättning. Så det finns studier på svenska data som visar att att lägre ingångslöner skulle öka sysselsättningen. Det finns naturligtvis studier på amerikanska data och andra som visar andra saker. Det är inte glasklart, men det finns tillräckligt många studier på svenska data som pekar att det här kan vara en framkomlig väg.
Till den här debatten finns ju också en debatt om det är så att lägre löner är nödvändigt. Hur ska de uppnås? Ska det uppnås genom lägre löner generellt för alla på arbetsmarknaden? Ska man tänka sig särskilda nyanlända löner med alla de komplikationer? Eller ska man tänka sig att man löser det genom subventionerade anställningar som är en slags lönesänkning? Man sänker arbetsgivarens kostnad. Jag hör att vi måste komma tillbaka till det här. Tur att jag jobbar på en tankesmedja som kan ordna events. Sonny, väldigt kort.
Ja, det här är, tack så mycket för alla fantastiska presentationer såklart. Det här är väl femte eller sjätte seminariet på det här temat om integrering och immigration som jag är på under de senaste månaderna. Och de handlar ju då om policies, internationella konventioner, lagar och så vidare. Jag skulle se fram emot ett spännande seminarium där man går liksom ett steg ner här och där liksom spadarna börjar komma fram, där vi bygger 700 000 nya bostäder som behöver byggas, bland annat med hjälp av den här nyanlända arbetskraften som finns, eller dubbelspåriga järnvägar och så vidare. Så, det vill jag se.
Okay. Lite mer hands-on. Vi röd kofta här för sista ordet från publiken.
Ja, väldigt kort. När det gäller typen av jobb. Det har varit en då och då i tidningar, debattartiklar, att Sverige har, när det gäller till exempel låg statusjobb som taxichaufför, till exempel, har Sverige en väldigt hög andel, väldigt hög utbildade. Och jag undrar om det finns någon statistik som visar om det här är korrekt. Var de här 40% av de högutbildade som kommer hit, var hamnar de i arbetsmarknaden? Är det kanske en viss förklaring till den stora skillnaden i inkomsterna?
Tack så mycket för den. Det är några av er som har nämnt. Jag vet inte om någon vill kommentera specifikt.
Ja, ja nej, men visst är det så att fler utrikesfödda än inrikesfödda jobbar under sin kvalifikationsnivå. Så är det. Även om majoriteten av utrikesfödda jobbar också på den nivå de är utbildade för. Så är det finns fler högutbildade som kör taxi bland utrikesfödda än bland svenskar. Så är det.
Det finns en väldigt intressant rapport från LOs utredare Ulrika Wedin som gick igenom där. Hon konstaterade också att bland svenskfödda män så är det ganska vanligt att man jobbar över sin kompetensnivå. Alltså man har ett jobb som man egentligen inte är kvalificerad för. Som ju säger en del om liksom vilka kvalifikationsnivåer som man ställer. Nej, men också att kanske ibland så ställer vi orimliga krav på formell kompetens när jobbet kan utföras ändå, det här drabbar en. Jag ser att vi slutar på en positiv not. Vi måste avbryta här. Vi ser väldigt mycket fram emot att bjuda in er igen. Det har varit en väldigt tålmodig publik, särskilt 5 dagar gamla Ada som inte har som har lyssnat intensivt och inte gett ett knyst ifrån sig under hela den här tiden. Tusen tack allihopa för att ni kom och välkomna tillbaka. Jag ska säga.